Det är måndagen den 10 november. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Medan det är dumt att gå över ån efter vatten kan det vara klokt att åka över Östersjön för att lära om skatten. En som gjort det är Rutger Brattström på tankesmedjan Timbro och känd för våra läsare sedan sina sommarvikariat här på SVDs ledarsida och lyssnare för inhopp i podden. Tankarna om vad vi kan lära av Estland finns sammanfattande i en kommande rapport, men här kommer en försmak. Välkommen Rutger.
Tack så mycket och väldigt kul att få vara här.
Väldigt roligt att ha dig här. Om vi börjar med lite av en bakgrund. Hur har Estland tillväxt utvecklats sedan landet 1991 blev självständigt från sovjetisk ockupation och fritt från kommunismen?
På det stora hela har det ju gått väldigt bra för Estland. Sen den här ekonomiska turbulensen efter att man till slut blev fria från Sovjetunionen gick över 1994 så har landets ekonomi växt med 3,75% per år i genomsnitt. Och då ska man ha med sig då att EU-snittet på samma period är liksom 1,5%. Sverige är strax över 1,7%. Sen, det är såklart att Estland kom ju från en väldigt fattig situation. Mm. Men även sett till östeuropeiska länder som med ändå liknande situationer så sticker de verkligen ut. Man är idag i kapp de länderna som var klart rikast när Sovjetunionen föll, som Tjeckien och Slovenien i BNP per capita. Vilket man tillsammans med kanske Polen är de länderna som har liksom haft bäst tillväxt utöver de andra baltiska länderna som också har gjort liknande reformer som Estland har gjort. Så det är verkligen ett intressant exempel att titta på.
Ja, verkligen. Det har ju blivit något av en etablerad sanning på sina håll, inte minst kanske genom aktualiseras genom Lea Yippies Free om Albanien, att radikala marknadsreformer, så kallad chockterapi, var dåligt för de tidiga kommunistländerna. Gick Estland alltså försiktigare fram än andra länder för att lyckas så väl?
Det skulle jag inte säga. Sen exakt hur man implementerade den här chockterapin, det är ju något olika. Men Estland hade ju en chock såväl som alla andra och gjorde ju en väldigt radikal reformagenda i hela sitt statsskick nästan. Sen så gick man ju också från att inte riktigt ha haft en stöd. Det finns ju skillnader i att vissa länder var ju en del av Sovjetunionen och behövde liksom bygga från början i och med att man inte hade någon form av administration överhuvudtaget innan. Medan till exempel Polen och Tjeckien och så vidare hade ju någon form av liksom egen kommunistisk stat som man kunde bygga på ifrån. Så där blev det ju nästan av naturliga skäl så att Estland var tvungna att göra chockterapi i alla sektorer.
Ja, ja, och det är ju det är ju snarare så att de som varit rätt rejäla i reformer tenderar att snarare ha gått bra, som Polen, Estland och liknande.
Ja, de länderna som inte gjorde lika omfattande chockterapireformer som Belarus och Ukraina, där de här stora statliga bolagen som fanns under Sovjetunionen, än idag faktiskt finns kvar. Ekonomin har ju inte gått alls lika bra.
Nej, nej, och mer oligarki och annat också generellt.
Ja, där blev det ju de som tog över de här bolagen blev de riktigt rika individerna som blev också extremt mäktiga i hela samhället. Medan i Estland är det ju tvärtom så att alla stora bolag där har ju uppstått efter murens fall. Mm.
Du har ju tittat närmare på två reformområden. Det första är något så sexigt som skatter. Hur blir man som Estland världsmästare i skatter? Nu sitter jag och gör sådana här citattecken i luften. Har de helt enkelt de lägsta skatterna?
Nej, det är ju faktiskt inte så. Estland rankas nästan alltid, de senaste 10 åren i rad åtminstone, har man vunnit då i det mest effektiva skattesystemet i världen, vilket är någonting som helt enkelt rankas utifrån hur lite skattesystemet påverkar den underliggande ekonomin. Hur lite påverkar skatterna människors beslut helt enkelt. Estland får där full pott i rankingen och ligger då etta. Sverige Ligger ganska bra till. Vi ligger på 12:e plats. Det är bara OECD-länderna som är med i det här. Så det är liksom en 37 länder, tror jag. Så vi ligger väl helt okej. Men det är ju så att vi är ju ganska dåliga på vissa områden och bra på andra. Så vi har liksom bra kapitalskatter till exempel. Och vi har inte de här extremt dåliga fastighetsskatterna som andra länder har. Medan Estland är liksom bra på nästan alla delar. Det enda som drar ner dem något tror jag är att de har ganska få skatteavtal med andra länder jämfört med. Men det är liksom en ganska liten detalj.
Lite överkurs.
Mm.
Vad är det för huvudsakliga kriterier? Det är effektivitet, är det hur mycket pengar man får in eller vad?
Nej, det är ju hur lite som ekonomin påverkas är väl själva tanken. Och sen så handlar det en del om liksom rättssäkerhet och byråkratisk effektivitet och hur lite tid människor behöver lägga på att deklarera och sånt. Och i alla de delarna så är ju Estland ett av världens bästa länder.
En bärande del i det här är så kallad platsskatt. Vad betyder det och hur fungerar det?
Mm. Platsskatt, eller som jag egentligen skulle vilja kalla det, jämlik skatt, är ju att man betalar lika mycket för varje krona man tjänar, oavsett hur många du har tjänat innan eller hur få du har tjänat innan. I Sverige funkar det ju inte alls så. Där har vi ju ingen skatt alls på de första kronorna, för vi har ett stort grundavdrag och sen så helt plötsligt så blir det skatt. Och sen så tjänar du mer pengar än en viss angiven gräns, då lägger vi på ännu lite mer skatt. Så att det finns liksom ingen likvärdighet här. Men i Estland så har man väldigt länge haft det som man kallar platsskatt, det vill säga att man betalar en procentavgift på det man tjänar, punkt. Den var från början 26% och sen så har man sänkt den här i flera omgångar och då har man höjt tillbaka den lite något, så nu ligger den på 22 sen början på året. Sen har de en arbetsgivaravgift också, men den är ju också platt då, så det är ju samma arbetsgivaravgift oavsett hur mycket du tjänar. Tyvärr har Estland också infört ett grundavdrag sen några år tillbaka som gör att de första skattekronorna är skattebefriade, men sen så räknas det liksom av på ett sätt som gör att om du tjänar över en viss gräns som är liksom omkring den estniska medellönen, då så ska du betala in de här kronorna tillbaka igen, vilket gör att det blir en konstig effekt. Så det är många som är missnöjda med just den delen, men trots den så vinner man ändå de här skatterankingarna i inkomstskatt.
Mm. Det är... Men finns det inte någon rimlighet i just det här? Liksom de som börjar tjäna pengar kommer förmodligen att behöva dem så de får behålla det, och därför har nästan alla länder någon form av grundavdrag. Och sen liksom tjänar man mer så betalar man mer, och tjänar man ännu mer så betalar man ännu mer därför att det finns de som behöver dem bättre. Finns det inte en rimlighet i den?
Jo, men det gör man ju också med platsskatt. Alltså, oavsett om jag tjänar 100 kronor eller om jag tjänar 100 000 kronor betalar jag ju samma procent. Vilket gör att jag betalar ju mer om jag tjänar mer. Alltså, det är svårt att förstå varför man i Sverige till exempel ska betala över hälften av sin lön när man, bara för att man har tjänat många kronor innan. Det har ju också väldigt dåliga effekter på ekonomin som gör att människor kommer jobba mindre om de tjänar mycket. Och vilka människor är det som vi vill ska ta de här extra timmarna? Ja, det kanske är den bästa läkaren på sjukhuset som vi vill ska göra en operation till. Om vi då beskattar honom till nästan 70%, då börjar han nog bli inte så intresserad av att göra det. Och den effekten har man ju då inte i Estland, vilket är... Ja, ser ut som att det har väldigt goda effekter för ekonomin, att människor jobbar faktiskt mer av sin egen fria vilja för att de ser att de tjänar mer pengar på det.
Ja, så man ser liksom den här effektiviteten då i det här systemet, att det ser ut att leverera, ja, att folk jobbar mer till exempel.
Ja, Estland har ju ungefär samma lagstadgade arbetstid som Sverige. De har 40 timmars vecka och sen så har de... Vi har 5 veckors semester, men de har bara 4. Men de har någon extra röd dag och sådär. Så det är lite skillnader i hur många dagar man borde jobba. Men skillnaden i hur mycket man faktiskt jobbar är enorma. Jag tror estländare jobbar 1700 timmar per år och svenskar omkring 1400. Och det är ju mycket, mycket mer än vad den här lilla extra semesterveckan spelar in. Och det är ju inte för då att vi har... Reglerna gör att de måste det, utan det är för att svenskar väljer att jobba deltid i mycket större utsträckning eller väljer att inte ta de här extra passen som ger en mycket större inkomst i Estland än vad det gör här.
Ja, ja. Grunderna i det här skattesystemet infördes redan på 1990-talet. Då fanns det ju många som gav goda råd om reformer som Internationella valutafonden och andra rådgivare. Var det från de idéerna kom?
Nej, verkligen inte. För några veckor sedan var jag hemma hos Mart Laar som var premiärminister i Estland då. Han hade ju många långa möten med den internationella valutafonden som var liksom en form av rådgivare till den nya, nyblivna estniska regeringen. Och de gav honom rådet att införa någon form av traditionellt vanligt skattesystem med liksom en trappa, ungefär som Sverige. Men vad han sa till mig väldigt, väldigt med en fas kan man säga, var att vi tittade ju på Sverige och på alla andra system och kom fram till att alltså det system vi hade i Sovjet, det funkade inte. Men det som finns i Sverige verkar ju inte heller funka. Så varför ska vi ta det? Vi får ju bygga någonting nytt då som funkar bättre. Och sen så sa han då till de här IMF-rådgivarna, jag vill ha platsskatt. Det här verkar vara det rättvisaste och bästa. Och de bara, va? Vad pratar de om? Var har du fått den här idén från? Jag bara, jag har ju läst ekonomi, jag har läst Milton Friedman. Det här är ja. Milton Friedmans idé. Ja. Det är Nobelpristagare. Och de här skatterådgivarna var bara, okej, ja, jo, jag gör så då.
Ja, det blir ju ett intressant experiment. Han är ju känd för att ha sagt just det här att den enda bok han läst om ekonomi, det där har förvanskats av diverse vänster om att det var den enda bok han hade läst, Doktor och Erad och allt liksom. Men dessutom räknar han inte alla böcker han läst om marxistisk ekonomi av just funktionsskälen. Men det var ju då...
Nej, han var väldigt tydlig om att han hade läst en och annan bok i övrigt när jag pratade med honom.
Ja. Nej, det är ju Queen Slobodian och andra har ju liksom försökt skapa en sån där myt, alltså en så kallad nyliberalismforskare. Så det råkar dessutom vara hans forskningsämne där han försöker ljuga. Men i alla fall, det är ju roligt ändå att en bok om praktisk politik får sånt inflytande och så bra.
Och han har ju läst en och annan mer bok sen murens fall. Får man ju också komma. Det var liksom över 30 år sedan nu som han sa det här.
Ja. Definitivt.
Och han var premiärminister igen 10 år senare. Då hade han nog lärt sig ett och annat mer.
Ja, definitivt. En svensk och internationell erfarenhet är ju att det är svårt att upprätthålla neutrala och effektiva skatter över tid. Det finns särintressen som lobbar och alla undantag och sådana kan ju motiveras på väldigt bra och populära sätt och sådär. Har Estland lyckats med det och hur?
De har väl lyckats relativt bra. Som du säger så är det någonting som verkar ske i alla ekonomier över tid, att politikerna vill göra någonting. Även om man har ett välfungerande system så vill man alltid vara den som är inne och pillar och säger jag fick igenom den här saken eller den här avdraget eller så vidare. Mm. Och det har skett även i Estland men inte i särskilt hög utsträckning. Som sagt, jag pratade om det här grundavdraget som vi hade tidigare. Har man infört på senare år. Och väldigt nyligen, du kommer inte ihåg det var förra året eller året innan, så har man infört en fordonsskatt också i Estland. Man har ju haft väldigt, väldigt få skatter tidigare där man har haft liksom bolagsskatt, den här platta skatten och så vidare och lite markskatter. Men nu har man då också en fordonsskatt. Men vad man ser nu är ju att det här är extremt impopulärt. Det partiet som just nu styr kallas Reformparti, som ju är något form av liksom, ja, men ett liberalt parti, ett nästan socialliberalt, liksom inte, ja, det är de som har infört de här skatterna, de har liksom velat lägga mer pengar på militären och så vidare. Det finns ju alltid skäl till att höja skatterna, men det har också lett till att deras väljarstöd har alltså urholkats något enormt. De har gått från, de fick ett valresultat på 30% ungefär 2023. Idag ligger de på runt 10% i opinionsmätningarna. Och det är alltså det största delen.
För att man
delen.
Höjer skatten.
För att man höjde skatten då från 22-24% och sen så fick man liksom backa på det. Men, och för att man då införde den här fordonsskatten som många estländare är helt galna på. Jag pratade med flera taxichaufförer och de bara, det första de, jag bara, jag är här för att skriva om estnisk politik och de bara, ja det är så dåligt med den här vad heter det, fordonsskatten som de har infört. Det, ja. Och det då Mart Laars gamla parti som heter Isima, de har också klättrat då under samma period genom att då driva politiken om att vi borde återgå till att ha riktigt plats skattesystem och så vidare. De har då gått från, de har valslått på 11%, 2020, riktigt dåligt för dem, men nu är de tillbaka på 30%.
Ja, ja. Och de, hur klassificerar man dem? Med?
De är också liberala, men mer liksom, ja, liberalkonservativa, ja, är väl den benämningen man får använda sig av, men mer, mer ekonomiskt liberala än vad Moderaterna kan vara, kan sägas vara i Sverige. Ja. Mycket mer.
Mm. Ja, ja, men det låter ju lovande. Apropå det, vad kan och borde Sverige ta över av det här?
Ja, men det är ju väldigt tydligt när man tittar på Estlands politik, skulle jag säga, att de liberala ekonomiska argumenten har vunnit. Alltså, om du driver en reformagenda som inte innebär ett bra och effektivt skattesystem, då kommer väljarna straffa dig. Och det borde ju kunna gälla i Sverige också. Men jag ser inte så ofta att svenska politiker driver en sån reformagenda och inte har de liksom principiella argumenten. Jag tror att estländare, hade du kommit till Estland som finansminister och sagt att man ska ha hälften kvar, som svenska finansministern pratar om, då tror jag att folk har sagt, vad pratar du om? Det här är ju, vadå hälften kvar? Vem tycker det
ska räcker? Ska staten ha hälften?
Ja, ja. Alla ska ha lika mycket kvar, och så får vi får ju hjälpas åt för att finansiera det offentliga. Det finns såklart jättemycket saker vi vill lägga pengar på, men varför ska vissa människor betala så mycket som hälften av det de tjänar? Det är en, ja, hade varit en bizarr sak, tror jag, de hade tyckt.
Men är det då så att den estniska staten är väldigt mycket mindre än den svenska?
Nej, egentligen inte. Den är ju strax under OECD-genomsnittet. Men ja, Sverige ligger ju ganska högt i den rankingen. Men det är inte så att Estland sticker ut på något sätt, som att de har en extremt liten statsapparat. Utan de ligger där länder brukar ligga.
Det är förstås på en annan nivå. Men Schweiz har ju inte höga skatter, men de har råd att göra ganska mycket offentliga åtaganden.
Ja, och många av de här skatterna som Estland har som är effektiva är ju inte för att de är låga, som vi pratade om tidigare. Ett annat exempel på det är ju bolagsskatten. Mm. Som jag tror faktiskt att Estland, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran, men jag tror faktiskt att de har en högre bolagsskatt än vad Sverige har. Men de beskattar bolagen på ett helt annat sätt än vad vi gör, vilket gör att de ändå har en mycket, mycket högre effektivitet i det. Så att i Sverige betalar man ju varje år skatt på intäkterna i företaget, oavsett vad du gör med intäkterna. Men i Estland betalar du bara skatt när du plockar ut pengar ur företaget, vilket gör att om du har ett företag som går med vinst, så kan du återinvestera all vinst i att göra företaget större, köpa ny utrustning, göra din produktion effektivare och bättre. Vilket gör att företagen kan växa snabbare och leverera bättre produkter, och sen betala mer skatt när de väl gör utdelningarna till ägarna.
Ja.
Vilket ju då man inte kan göra i Sverige, utan här betalar man ju både skatt då när man får vinst i företaget, och sen också när man får utdelning. Så att det är en radikalt annorlunda reform som bara funkar bättre.
Ja.
Utan att det nödvändigtvis är högre skatt.
Ja, där ser man. Så det låter ju ändå som något att titta på. Det andra reformområdet är en digital stat. Vad betyder det?
Ja, alltså, det betyder helt enkelt att man försöker i så lång utsträckning det går göra att all offentlig service och interaktionen mellan medborgare och staten är digital. Och den ska gå och komma åt dygnet runt och vara säker och så vidare. Vilket väl, Sverige har väl på sätt och vis också en digital stat. Men Estland har man liksom haft det som ett mål redan från början, nästan, när man blev självständig. Att så här, alla, den primära interaktionen mellan människor och staten ska vara digital. Allt från deklarationer, precis som i Sverige, men liksom till och med när du gör en skilsmässa är de nöjda med att det är det sista som digitaliserades. Nu är, säger de att 100% av alla interaktioner med staten ska kunna gå och göra digitalt.
Wow. Det låter ju häftigt, men man blir ändå lite skeptisk av två motsatta skäl. För det första, betyder det här att Estland, staten, har mer kontroll och insyn i sina medborgares digitala vardag?
Man kan ju tro det, men för det låter ju som att det estniska staten är ett väldigt centraliserat system. Men det är ju i praktiken inte det. När man tittar på det från utsidan så tänkte jag från början att allting, ja, de har liksom en jättestor databas med all data om alla medborgare. Men det stämmer inte riktigt, även om det i praktiken blir samma resultat. Så att alla myndigheter har liksom sina egna databaser och sen så har de ett datautbytessystem som kallas X-Road som gör att myndigheter och företag kan, och banker och så vidare kan prata med varandra. Och så om du som... Om jag ska fylla i en blankett för att få ett bidrag eller någonting, då kan bidragsmyndigheten då kolla, okej, finns det någon annan myndighet som har data om mig? Ja, då kanske jag finns i folkbokföringsregistret. Vore rimligt om jag fanns där. Då kan de hämta min adress därifrån. Men då måste jag ju först ge tillåtelse till det. Och så gör de det. Och sen så kan de liksom fylla i den här blanketten jag ska fylla i färdig från början. Så det finns jättestora effektivitetsvinster här. Men datan finns ändå bara kvar hos den myndigheten som ska ha den.
Mm.
Och så är kommunikationen däremellan är liksom krypterad och så vidare. Vilket brukar funka ganska bra. Och vad som också är resultatet av det här är ju att i och med att datan bara finns på ett ställe så, och man vet vem som frågar efter den hela tiden, så kan jag som medborgare alltid kontrollera vem som tittar på min data.
Ja.
Vilket ju är omöjligt i Sverige i många fall. Alltså, vem har tittat på min journal? Jag har ingen aning. Liksom. Men som estnisk medborgare kan du alltid se vilka läkare som har varit inne och tittat på din journal och varför.
Ja, så det är, du får en sån här who watches the watchman-effekt. Alltså.
Exakt. Ja.
För det andra och motsatt är det inte en enorm säkerhetsrisk att vara extremt digitaliserad i en tid av cyberkrig och annat.
Delvis är det ju det. 2007 till exempel så har varit en jättestor cyberattack mot Estland. Det som hände var att man valde att flytta på en gammal sovjetisk bronsstaty som stod mitt i Tallinn. Och då blev ryssarna galna kan man säga. Och även om Ryssland aldrig har erkänt att det var de som låg bakom den här cyberattacken så vet ju alla i praktiken vem det var.
Ja.
Och under typ en vecka så låg jättemånga kritiska och symboliska institutioner nere genom de här överbelastningsattackerna från ryska hackare och antagligen statliga aktörer. Men det gjorde också att estarna lärde sig en hel del och har blivit väldigt duktiga på sin cybersäkerhet. Och där, när NATO för några år sedan skulle starta ett eget så här, cybersäkerhetscenter så valde man att lägga det i Estland för där är man liksom bäst på det här. Så ja, det innebär ju såklart risker, men man får ju liksom jobba med dem. Men å andra sidan så innebär det också ett form av rent fysiskt försvar.
Mm.
Jag pratade med Linnar Wik för några veckor sedan som är då, vad ska man säga, Estlands digitaliseringsguru. Jag vet inte hur jag ska använda för annat ord. Han var rådgivare till massa olika regeringar i digitalisering och han är också den som har startat vad som heter The E-Governance Academy som är ett estliskt typ NGO som hjälper andra stater att göra samma digitala resa. Och han är liksom grundare och har hjälpt typ 40 olika regeringar med olika digitala initiativ. Så när jag träffade honom ville han prata om så här AI i skolan i hur länge som helst. Men jag bara, kan vi prata om hur gick det till den här estniska staten?
Ja.
Hur som helst. Han sa till mig då att det går inte att bomba molnet. Så att har vi decentraliserat våra datauppgifter och lagt dem på många olika ställen, då kan inte ryssarna komma in och göra som det blev förra gången de ockuperade oss. När liksom hela register över vem som ägde vilken mark och sånt försvann. Vilket ju alltså får staten att liksom verkligen falla samman. Hela samhället liksom bygger på de här äganderätterna och att de är säkrade. Så det är också en åtgärd mot fysiska ryska attacker. Och det har man gjort på flera olika sätt också. Man har ju som sagt den här decentraliserade datastrukturen, vilket gör att du kan liksom inte, det finns inte en plats du kan slå ut. Det finns inte ett datacenter med all data. Men det finns också en backup. Så att Estland har byggt en så kallad dataambassad i Luxemburg av alla platser. Där man då har, det är det datacenter som är en backup på all viktig data, det är inte all data, men liksom all data som verkligen behövs om man ska starta upp Estland igen efter att det har varit ockuperat, det finns i den ambassaden i det här datacentret i Luxemburg. Och det har då samma juridiska ramverk kring sig som en riktig ambassad. Så det är estnisk mark, fast i Luxemburg. Och luxemburgska myndigheter kan inte, tillåts inte gå in där överhuvudtaget och så vidare. Så det är en väldigt spännande liksom, konstruktion. Och de är väldigt medvetna om de här riskerna som de har också.
Ja, jo, det är ju som sagt ett land som har sin ockupationshistoria nära inpå. Vad är det Sverige borde kopiera på det här digitala området?
Alltså, det som är mest intressant skulle jag säga är grunden till den estniska digitala staten. Och den är egentligen inte någon speciell infrastruktur eller några speciella lagar, utan det är typ principer för hur man ska bygga det här, den här digitala staten. Och ett exempel på kanske den mest intressanta sådan är det som kallas once only principle. Det innebär att den estniska staten får bara fråga sina medborgare om en uppgift en gång. Sen ska den finnas någonstans, och innan man använder sig, innan man frågar efter den här uppgiften igen, så ska man kolla, har vi den här någon annanstans? Så det vi pratade om med de här förifyllda enkäterna bygger ju på det. Och det tror man då sparar hundratals timmar för Ester varje år i liksom rent bara minskad byråkrati, för att allting, staten vet redan det om dig som den borde veta om dig. Men i Sverige så är det ju helt tvärtom, att liksom myndigheterna får inte prata alls med varandra. Så att när du ska gå till en ny myndighet så måste du alltid fylla i dina bankuppgifter och dina adress och så vidare och så vidare och så vidare. Om du, regionerna pratar ju knappt heller med varandra liksom. Så när du kommer till en ny region så måste de fråga om de får hämta din journal från den andra och så vidare. Alltså, bara rent byråkratiskt är det här en fantastisk lösning. Sen så behöver den ju också liksom en teknisk backup i det här, det som kallas X-Road, den här datautbyteslagret. Men det är en superintressant koncept att bygga sin stat på.
Jag tänker på det här, jag skrev själv apropå utvärderingar, man tänker i Sverige, regioner har handlat millennium, det har varit så många upphandlingar som har liksom resulterat i dyra, dåliga lösningar. Jag skrev om Sveriges digitala förnedringsresa apropå en myndighetsförändringsresa och sådär. Är inte det risken om man digitaliserar? Vad har Estland gjort för att...
Alltså det finns ju jättestora risker när man digitaliserar, men problemet är väl att Sverige inte har de här principerna. Vi har liksom inte, nu är inte jag expert på det här ska sägas, men liksom när min upplevelse att när en svensk myndighet eller en svensk liksom region ska göra ett digitalt projekt, då bjuder man in jättemånga aktörer som alla är liksom stakeholders i det här till samma rum, och så säger alla jag vill ha det här, jag vill ha det här, jag vill ha det här, och så blir det en jättelång lista på saker som ska vara med, och så har man aldrig börjat med liksom, vad är grundprincipen, vad är det liksom det här systemet ska uppnå. Istället så är det allt det här finns idag, allt det ska med i nästa system, och då måste man ju bygga någonting från grunden och som tar en himla massa aktörers specifika åsikter i akt. Och det blir nog sällan bra. Utan det som den estniska staten i praktiken har gjort är att man har liksom valt att bygga de här mitt emellan systemen centralt. Typ X-Road. Man har valt att skaffa ett digitalt ID. Typ bank-ID i Sverige. Fast det står den estniska staten för. Och sen kan enskilda myndigheter eller företag använda sig av de här liksom, stora frameworksen och få bygga modeller för mindre liksom, mindre digitala modeller för sina lösningar. Men de bygger på de här principerna och de större nätverken. Istället för att, i Sverige känns det som att det är tvärtom. Att man så här, nu ska Region Göteborg bygga sitt catch-all-system som inte hänger ihop med resten.
Ja, jo, alltså du har någonting om att det är, man ser det som, alltså väldigt mycket av det här inklusive ID-kortet, den digitala relationen till medborgaren ser man som en infrastruktur som staten tillhandahåller, som sen alla kan bygga på eller ja, köra på liksom.
Ja, exakt.
Och inte ja, just att varje myndighet löser sitt.
Ja, men om man kollar på de här stora systemen som Millennium, då när det lanseras, så lanseras det ju på ett sätt då där det förutsätts kunna lösa alla problemen från början. Och sen visar det sig att det gick inte. Nej, vilken överraskning. Men min bild är av den estländska digitalstaten, att den har vuxit fram mer organiskt. Att man säger, okej, vi börjar med, för att överhuvudtaget ha en digitalstat, vad behöver vi? Okej, vi behöver ett datautbyteslager. Liksom, ganska tråkig fråga. Kanske inte någonting man går till val på och säger, jag ska bygga ett datautbyteslager för hela Sverige. Okej, vem bryr sig? Men det här behövs. Mm. Och sen så kan liksom någon myndighet där borta använda sig av det för att prata med en annan myndighet och bygga en lösning åt sig. Så det finns ju, det går liksom inte att sammanfatta, det går inte att säga hur många olika statliga digitala grejer det finns i Estland. För alla myndigheter liksom har gjort sina saker, och vissa av dem läggs ner, vissa byggs ut på. Ja, det har liksom byggts fram mycket mer organiskt, och de flesta av de här digitala lösningarna börjar ju med att lösa ett problem. Mm. Och gör det bra. Och sen lägger man till ett till. Och det känns bara som en, det är så man måste göra. Ja. Det är så de flesta företag gör när man bygger någonting i alla fall. Så varför borde inte staten göra så?
Ja, det låter ju som någonting. Du följer ju inte bara estniska reformer. Ett annat land du bevakar och nyligen har besökt i Argentina och politiken under president Javier Milei. Om man tittar på Estland då och Argentina idag, vilka likheter och skillnader ser du i reformarbetet och utmaningarna?
För det första får man säga att det är två väldigt olika länder. Och det jag skulle vilja säga är väl att Argentina nu är väl i princip i samma situation som Estland var i början på 90-talet. Att man kommer från ett extremt dysfunktionellt system. Absolut, Argentina är en demokrati och har inte varit ockuperat, men det har också absolut inte funkat. Och vad är det som har vunnit? Jo, det är en politiker som har gjort det med en väldigt principiell argumentation. Man tror verkligen på frihet. Det är ett uttalat vallöfte att man ska gå till och vara liksom nummer ett i ekonomisk frihet i hela världen. Det är ganska långt dit. Den senaste mätningen så låg Argentina på 163 plats. Sen är det data då från innan Milei tillträdde, så det kommer ju hoppa upp en del i rankingen. Men argentinarna hoppas nog att de kan bli Estland. Mm. Så kan man säga.
Ja, jo, absolut. Mm. Absolut.
Men det här principiella, frihetliga argumentationen som verkar ge resultat, den skulle jag säga är väldigt lik. Och sen också i den politiska förståelsen för att regler är dåliga i många fall. Alltså det behövs såklart regler för hur saker och ting funkar, men lägger man till för många så kommer det inte funka. Den finns i både Estland och i Argentina. Det är min tydliga bild, vilket jag inte tycker är riktigt lika, en förståelse som är riktigt lika hemma i Sverige och i andra västeuropeiska länder.
Nej, vilket är lite märkligt eftersom regelbördan har ökat också här. Men det är väl mer att regler ses som lösningen. Vad borde Sverige framförallt lära av de argentinska reformerna?
Det finns en del, men man ska minnas att Javier Milei, den här galna libertarianska presidenten, han har suttit i 2 år. Och hittills är det han har gjort är ju att han har lärt sig av Sverige. Mm. Han har balanserat budgeten, han har liksom försökt jobba med frihandel och göra sig av med liksom de här reglerade växelkurserna som Sverige drogs med på 90-talet och sen löste. Så det är liksom de första 2 åren. Vad som har hänt dock, som Sverige verkligen kan lära sig av, är det att han har startat det som kallas avregleringsdepartementet med en avregleringsminister som har det här fantastiska argentinska kombinationen av namn. Federico, italienskt, och så Sturzenegger, tyskt ja. Efternamn. Men de jobbar liksom varje dag med att ta bort dåliga, dumma regler.
Han går hem från jobbet efter att ha avskaffat några regler till, och så säger han, I'll be back.
Exakt, jag såg häromdagen la han upp en bild på Twitter med liksom, där han hade skrivit ut alla tidigare regler för vinindustrin, och sen så hade han skrivit ut liksom det nya regelverket som han precis har släppt då. Mm. Och det var, alltså det gick från att vara liksom en hög på 4 decimeter ja. Till liksom ett litet häfte på alltså 50 sidor. Så att han gör saker ja. Och det tillvägagångssättet tror jag verkligen att Sverige kan lära sig. Och många av de här reglerna är ju liksom helt barocka som Sverige mm. inte har. Vi liksom inte, det finns ingenting specifikt, den här regeln som Argentina plockar bort. Nej, men okej, vi har ingen regel som säger att har det någon gång byggts en teater på ett ställe så måste det alltid ligga en teater där. Men det är en dålig regel, den ska bort. Mm. Men just den har vi inte i Sverige. Men när de avreglerar så gör de helt enkelt så att de tittar på priserna på marknaden. Och om någonting är för dyrt, dyrare i Argentina än liksom grannländerna. Mm. Då bara, okej, okay, då finns det en anledning till det.
Ja.
Sannolikt beror det på att vi har någon tull eller att vi har jättedumma regler.
Mm.
Och det borde Sverige också göra. Vissa saker är ju bara jättedyra i Sverige, typ byggande. Sverige är det dyraste landet i Europa att bygga. Jag tror att ibland är vi hela 50% dyrare än genomsnittet. Vad beror det på? Okej, okay, har vi jättemånga dumma regler på hur man får bygga? Ja, ta bort dem.
Mm. Ja, just det där att se vad som är i vägen, inte bara vad som behöver göras utan vad som måste bort, det är ju definitivt något att ta med.
Men jag vill också understryka att snart kommer det finnas mycket, mycket mer att lära sig i Argentina. Jag var som sagt där för, och jag kom hem för en vecka sedan, för att bevaka det mellanårsvalet som var, och då gick ju Milleis parti framåt väldigt, väldigt starkt. Så att nu finns det ju nya möjligheter att göra reformer mm. och han har uttryckligen sagt att en stor pensionsreform är på väg, en stor arbetsmarknadsreform och en jättestor skattereform. Argentina ska gå från att ha 155 olika skatter och pålagor och punktskatter till 6.
Ja, ah, han har tittat på Estland.
Han har tittat på Estland.
Slutligen en lite lättsammare fråga. Du har ju även skrivit om hur svenska städer kan få ett roligare och mer levande nattliv om vi lär av andra länder i Europa. Finns det något vi kan lära av Argentina eller Estland när det kommer till liberaliseringar av nattlivet?
Ja, alltså jag har inte tittat på reglerna för nattlivet i varken Estland eller Argentina. Det finns liksom andra intressanta saker där. Utan jag har ju tittat på liksom andra europeiska städer.
Mm.
Som Paris och Köpenhamn och London och Madrid tror jag det var. Och där finns det mycket att lära. Men rent anekdotiskt kan jag säga att nattlivet i Argentina är desto roligare än Sverige.
Ja, så någonting
gör de. Ja, för lite drygt en vecka så var jag ute och drack öl med en argentinsk kongressledamot och då liksom på hans fredags AV. De började då klockan 22 AV:n och klockan 03 var så här gänget liksom, men ska vi gå och dansa nu? Ja, nej, nu ska jag gå hem och sova. Jag är alldeles för tråkig för det här. Men det säger ändå någonting om öppettiderna. Verkar inte finnas lika mycket jobbiga regler för i Argentina, kan man säga. Och man får också röka på uteserveringar, tycker jag är en mycket rimlig avvägning.
Ja, det låter rimligt på det hela taget. Tack så mycket, Rutger Brattström, för att du var med oss idag.
Nej, men tack så jättemycket för att du fick komma hit. Och den här rapporten om Estland, ska jag säga, den är liksom lite så här halvlanserad, det är därför du har råkat få se den, men den kommer officiellt lanseras antagligen om 2 veckor på Estniska huset i Stockholm. Jag vet inte exakt vilket datum, men jag håller på att liksom förhandla där och inte ska försöka krocka med den estniska kören som också ska träna där någon dag, men vi får se. Men man får hålla utkik helt enkelt på Timbros hemsida eller på mina sociala medier, så kommer man märka det.
Det tycker jag är ett gott tips. Tack också till alla er som lyssnat. Tyckte ni att det här var ballt, eller vill ni tvärtom hellre platta till mig och min gäst än skatten? Maila i så fall tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan@svd.se. Ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.